Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Det är en solig dag i slutet av juli 2017. Emanuel Sedia har tagit sig till Nämnde i Stockholms skärgård för att intervjua familjen Lundin. Tillsammans med Eva Lundin och Lukas tre söner, Adam, Will och Harry, rör de sig från Evas hus, prästgården, ner till bryggen. För det är snart lunch. De passerar några turister vid kyrkan som inte tar någon större notis av familjen. Snart anländer en ribbåt framför dem Kjell som tar hand om familjens många hus året runt. Lunchen ska serveras på Lukas sommarhus på ön mitt emot Nämnde. Lukas hoppar på sin jetski, vinkar ett vi ses där och bränner iväg. De andra sätter sig i ribbåten och anländer några minuter senare till bryggan, vilken det finns flera mindre båtar, en jetski och en större motorbåt. Lukas yacht, Savannah, som är 5 våningar hög och en av världens största, är inte här. På Lukas trass sätter sig ett tusental personer vid ett uppdukat långbord. Maten kommer ifrån stjärnkrogen Fransén. Emanuel är här för att intervjua familjen om framtiden och om tredje generationen nu är redo att axla ansvaret när både Lukas och Ian kommit upp i åren. Och Sudanrättegången är en återkommande huvudvärk för familjen. Du lyssnar på avsnitt 5 och det sista avsnittet av podcastserien Risktagare. En serie i 5 delar om Sveriges främsta oljefamilj Lundin med mig, Mohammed Elaben, och ekonomijournalisten Emanuel Sedia som genom åren har blivit en expert på familjen. I förra avsnittet fick du höra hur en förundersökning startades mot Lundin för deras verksamhet i Sudan mellan åren 1997 till 2003. Det är en förundersökning som ledde till ett historiskt och komplicerat åtal mot Lundin Oils dåvarande toppchefer Alex Schneider och Ian Lundin, som misstänks för att mellan åren 2000 till 2003 bidragit till det blodiga inbördeskriget i Sudan.
När vi var där, alltså mellan 97 och 2003, så när vi var där nere, vad vi såg på marken var inte vad som skrevs i tidningarna.
Nej. Ja, underbart för dem kanske, för de hittar ju ganska mycket olja och tjänar väldigt mycket pengar. Men för någon som bodde där, så det jag har ju sett spåren efter nedbrända byar.
Det finns ett talesätt i affärsvärlden där man brukar säga att i familjeföretag så finns det byggare, förvaltare och fördärvare.
Second builds it and third blow it.
Det är ganska common faktiskt. Om man går och tittar, det är helt
absolut.
Så lite pressure på den sätt. Jag tror det är mer pressure på sig själv.
Det beskriver någon som startar ett företag som sen barnen driver vidare och sen den tredje generationen, alltså barnbarnen, till slut kommer fördärva med dåliga beslut. Kommer Lukas och Ians barn att bli lika framgångsrika som sina pappor? Eller kommer de att rasera familjedynastin Lundin? Familjen Lundin har, som du har hört, alltid varit öppna med sin verksamhet och ställt upp på ett flertal intervjuer genom åren. De ser det som ett sätt att förbättra sin image i Sverige och runt om i världen.
Om man jämför med hur andra företagsledare i Sverige beter sig, så är ju många att de har en tydlig strategi. De har en barriär mellan journalisten och sig själva. De säger att här börjar intervjun och där slutar den. Medan den här familjen har ju någonstans ett flytande begrepp. De behandlar mig och många andra journalister som att vi är bara ytterligare en affärspart som de handskas med. Det är därför de också kan prata fritt om olika saker som kanske inte lämpar sig för att publiceras i en tidning, men fortfarande är väldigt kul att prata om. De tycker att många svenska företagare är väldigt fega av det skälet, att de är väldigt objussiga.
Men i takt med Sudanåtalet, som har riktats specifikt mot Ian, har han blivit allt mer restriktiv och är inte lika tillgänglig för medierna som han tidigare varit. En återkommande grej som har kommit upp när vi har berättat att vi gör den här serien är att många reagerar starkt när de hör familjen Lundins namn. Det finns till och med folk som anser att lundinarna, de är onda människor. Och det är något som Emanuel Cedilla grubblat över när han har intervjuat familjen. Och han har en teori om varför det är så.
Jag tror de flesta människor som ser Lundin som onda gör det utifrån att de verkar vara så kallhamrade entreprenörer som inte tar andra hänsyn än till bolagsvärlden. Att bygga allt större bolag utifrån att man hittar olja i områden där ingen annan letar efter olja. Och att de inte hymlar med det. Det här är ju en familj som är ovanlig i den bemärkelsen att de pratar svenska, men de har inte bott i Sverige på många, många år. Så de har inte den här fingertoppskänslan för vad som är acceptabelt att uttala i den svenska kontexten. De säger det på svenska, men de är internationella och de har varit företagare i decennier. Så att det är det jag tror att det kolliderar lite grann. Att det här är ju en familj som har varit baserad i Genève och är influerade snarare av en europeisk, internationell entreprenörsmiljö än den svenska.
När Emanuel intervjuade Ian Lundin i Genève 2015 så frågade han dem om de vet varför många uppfattar dem som onda.
Många som tror att vi går in i länder och rape and pillage lite grann, som the Vikings. Men jag tycker vad vi gör i olika delar av världen, tror jag, vi försöker förbättra vad än det går. Aha. Och lämna någonting bakom som är bra för landet.
Men många skulle nog tycka att ni betraktas som onda. Varför är det fel?
Med våras historia med Sudan. Det är en legacy som vi bär omkring. Mm. Och jag tror att det blir en förbättring av det, långsamt och säkert, men det är sådär som tar tid och tålamod, och vi kommer alltid fortsätta göra vad vi tycker är bra och tycker är bäst. Och så
vad som faktiskt hände i Sudan får utredningen och förundersökningen visa, men det går inte att bortse från hur utredningen har påverkat allmänhetens syn på familjen.
Jag tror att många är ambivalenta till Lundin, för att de å ena sidan tycker att ni bygger bolag och skapar arbetstillfällen, och å andra sidan så rinner kritiken bara av er, att ni någonstans liksom...
Jag rinner inte av, men jag kan inte om människor skriver saker som är jag kan inte stoppa det, vad ska jag göra?
Från samma intervju i juni 2015 så får Lukas Lundin frågan om det är deras historia som gör att folk har starka åsikter om Lundin.
När bolaget var väldigt risktagande, det var litet och liksom man var mycket mer våghalsigare och sådär.
Ja, det var tidigt i vår karriär, så det var håller på där och borra sådana saker, så vi var inte lika stora, lika välbildade, men vi gjorde det, för jag är förvånad duktig vi var. Vi har ju gjort stora rapporter på vad vi håller på med. Vi hade tina alla, vi gjorde allting som man skulle.
Jag bara tänkte på att när bolaget var väldigt, när Adolf började och sådär, så gick man ju väldigt aggressiva områden. Man tog där man fick tillfälle.
Ja, vi var jättesmå så vi hade inte så mycket resurser. Så.
Och idag så hänger den historiken kvar att man gjorde affär med Sydafrika eller Kongo och sådär.
Ja, men det gör vi ändå. Ja. Business med Kongo. Så. Ja, men alla är ju business med alla mesta länder.
Även om familjen har sitt säte i Genève så har Lundin blivit allt mer närvarande i Sverige med åren. Bland annat genom att de köpte det anrika auktionshuset Bukowskis 2008.
Men Bukowskis, jag har förstått det, det har varit lite tufft ändå.
Det var mycket tufft. Det var mycket tufft.
Igen, Eva Lundin från intervjun som Emanuel gjorde med henne på Nämndö sommaren 2017.
Först så skrev jag ordförande i Bukowski så då sa jag, det här har jag ingen aning om den här business, hur ska jag klara det här? Och sen så gav jag det, och sen så blev Ian ett tag, och sen så Ian sa ungefär samma sak. Och så, då sa jag, okej, jag har no problems with this. Så det har varit lite tufft. Vi har försökt att sätta ordning på det. Vi kanske är på väg, det är nog 10 år jag på med här. Men det är en mycket speciell business, vet du, det. Ja. Man tjänar ju inga pengar och vi tycker inte det är roligt att ha en business man inte tjänar pengar på. Mm. Det fattar ju inte de här människorna som kör där. De tror att det är lite hobby sådär. Mm. Hobbyverksamhet.
Även om Bukowskis på pappret än så länge inte varit en bra ekonomisk affär så är Emanuel inne på att det har tjänat ett annat syfte för familjen Lundin.
Familj Lundin köper auktionsfirman Bukowskis och det är så snart klart att när Eva Lundin inträder i bolagets styrelse att det här är hennes hjärteprojekt. Bukowskis spelar en viktig roll i svensk societet i form av att många säljer sina verk genom den auktionsfirman. Det är anordnas mingel och galor där i deras lokaler. Och familjen använder också den plattformen till att skapa sig ett bättre renommé. De ordnar middagar för särskilt inbjudna. Man använder kultur som ett sätt att beskriva sig själva. När jag frågar Ian Lundin om Bukowski så säger han att familjen upplever sig som missförstådda i den svenska kontexten och att man använder sig av auktionsfirman som ett sätt att förklara sig, att man bjuder in personer som de behöver liksom kommunicera med till middagar, till mingel och där familjen kan berätta om vilka de är och hur de resonerar kring bolagsbyggandet och också slå hål på myter och missuppfattningar som de betraktar det.
Trots sina försök har familjen haft svårt att förbättra sin image. Eva Lundin, hon tror att en annan anledning till att familjen Lundin får mycket kritik kan ha att göra med att människor, de är avundsjuka.
Med jämna mellanrum har det ibland varit så här negativa liksom, skriverier och sådär. Har du upplevt det eller har du märkt det på något sätt?
Det är klart jag tycker det är obehagligt. Men jag förstår att det måste man leva med. Det är en del av part of the business. Det är, folk blir avundsjuka och hittar fel på en. Och man blir ju mer synlig i och med att man har framgångar. Va? Mm. Och även om man inte är uppfödd i det. Jag försöker inte vara bry mig. Egentligen. Mm. Det får inte bli för elakt. Men sen, det är någon blandning av beundran och elakhet. Men det, människor är ju sådana. Man är ju också beundrad på sätt och vis på en gång som man är kritiserad.
Det kanske är avundsjuka eller beundran. Men man kan inte sticka under stol med att det har gått väldigt bra för Lundinbolagen de senaste 20 åren. Idag är gruppens samlade värde närmare 135 miljarder kronor. Och deras bolag verkar inte längre i riskfyllda länder.
Om man tittar på Lundin-sfären som de själva brukar kalla sig, eller Lundin Group of Companies, så är det ju egentligen en stor portfölj företag som de äger. Några är såklart större än de andra, men det rör sig om kanske 20-tal företag. Om man tittar på det mest utmärkande bolaget så är det bolaget som vi har lärt oss kalla Lundin Oil, Lundin Petroleum och numera heter Orrön Energy. den bolaget har också varit det som gått kanske allra bäst. Och det bolaget har ju gått i princip i paritet med Apple-aktien. Och det har varit kopplat av flera olika skäl. Och skälet till det är ju egentligen flerdelat. Det är att det å ena sidan har oljepriset gått kraftigt uppåt. Andra sidan att man faktiskt hittat nya tillgångar, vilket har gjort att bolagets värde stigit. Man har lyckats plocka upp oljan till en lägre kostnad än vad andra bolag gör. Och det belönas också av aktiemarknaden.
När Adolf Lundin gick bort i cancer 2006 uppgick värdet på Lundinbolagen till 80 miljarder kronor. Idag är det ett helt annat bolagssfär och det är många som har blivit rika på det.
Nu när man kan skriva något sorts facit då med Lundin Energy där olje- och gasverksamheten såldes till Aker BP tidigare i år, så kan man ju konstatera att det var en fantastisk aktieresa. Så...
Det här är för detta ekonomijournalisten Robert Eriksson, som för mer än 20 år sedan skrev boken Med olja i ådrorna och guld i blick. En biografi om Adolf Lundin. Idag arbetar Robert för Lundinsfären som informationsansvarig och den som har hand om alla mediekontakter för bolagen.
Vi har tidigare pratat om att det är bergochdalbana och det gick upp och ner och de tidiga åren var tuffa och sådär. Men faktum kvarstår att investerade man i Lundin Petroleum, Lundin Oil, i början av 2000-talet, så ja, när Lundin Petroleum bildades 2001 så låg aktiekursen kring 3 kronor. Och det gjordes en emission när man tog in runt 50 miljoner dollar. Men det var den enda kapitalanskaffning som gjorde i bolagets historia. Och när bolaget såldes så låg aktiekursen på runt 450 kronor. Så att, det var en fantastisk resa som gjorde många människor förmögna.
Minns du från avsnitt 2 när vi berättade om Nils-Erik Sandberg som hade aktieklubben Jordanfonden och är ordförande för världens rikaste pingisklubb? Det var Nils-Erik som på 80-talet övertalade Adolf att han skulle flytta Lundinbolagen till Stockholmsbörsen, för där skulle bolagen stå ut bland andra bolag och därmed locka många småsparare. Och Nils-Erik, han hade rätt, för med den flytten fick Adolf Lundin mycket mer pengar när de svenska aktiespararna investerade i hans bolag. Pengarna gjorde det möjligt för Adolf att kunna fortsätta att leta efter olja i instabila länder på 80- och 90-talet.
De här bolagen har haft mycket svenska småsparare, privatpersoner ska jag säga, som aktieägare. Och det finns ju flera historier om det. Jag kommer ihåg en speciellt när Adolf kom till Båsta var det väl med sin fru. Och väskan hade kommit bort på flyg och han skulle gå och köpa kläder. Och gick till någon affär och plockade på sig kläder men fick inte betala för att ägaren hade tjänat så mycket pengar på sina aktier i Lundin-gruppens bolag. Så han ville bjuda på det här. Och det där, den historien återberättade Adolf och var nog ganska stolt över det. Och han fick ju ofta frågan när jag hade varit i någon stor affär och det ringde folk och frågade, nu har du tjänat så många miljarder, hur känns det? Och då svarade han alltid att ja, men det som känns bra det är att det är 30 000 andra aktieägare som har tjänat precis lika mycket som jag har gjort i procent och så att säga.
Och man har på så sätt sett till att många svenska privatpersoner som har investerat i Lundin tjänat rejält med pengar genom åren. Men sen finns det också andra stora svenska ägare i Lundinbolagen såsom Folksam, SEB, Länsförsäkringar, Skandia, Swedbank, Nordea, Handelsbanken Fonder och AP-fonderna.
Sverige är unikt i att man faktiskt har gjort många svenska privatpersoner till aktieintresserade spekulanter kan man kalla det. De flesta svenskar har tjänat pengar på Lundins aktie för att vi har ett pensionssystem där kapitalförvaltare planerar hur pensionskapitalet ska investeras. Och regelverket ser ut som sådant att man i huvudsak investerar i de allra största företagen på börsen. Ett av de bolagen har varit Lundin Petroleum. Det har gjort att mycket av pensionskapitalet lagts i ett bolag som de flesta svenskar kanske inte varit medvetna om att de har ägt aktier i.
Med andra ord, utan att du vet om det, så är det en stor chans att dina pensionspengar har investerats i Lundinbolagen.
Jag tyckte det var väldigt dåligt. Man kan inte ha hög moralisk svansföring som vi i Sverige har i vårt land och låta ett sånt företag få en himla massa pengar på börsen. Det tycker jag verkligen inte. Då får man väl säga som det är. Vi skiter i moralen, vi vill ha pengarna. Då kan man väl säga det då. Man ska inte låtsas att man har hög moral om man inte bryr sig om att leva upp till den alls. Man måste ha någon ambitionsnivå, tycker jag.
Det här är Kerstin Lundell som har skrivit boken Affärer i blod och olja om familjen Lundins affärer i Sudan och Etiopien.
Alltså man är ju ansvarig som investerare om man vet någonting, att någonting pågår på det här sättet.
Besviken på att de stora pensionsfonderna inte tar sitt ansvar får Kerstin Lundell att ta saken i egna händer när hon inför Lundinstämman 2012 köper en aktie i bolaget.
Så att då köpte en aktie och sen när jag kom dit så då gick jag in som aktieägare och hade två biträden med mig på en aktie.
På bolagsstämmor så är det ju aktieägarnas tillfälle till att ställa bolagets ledning till svars. Och hon såg det som ett tillfälle till att ställa dem till svars kring de anklagelser som hon la fram i sin bok som hon tyckte inte de hade besvarat.
Så då tog jag med mig Eckbert och Phil Clark, precis. Det var han som var först egentligen på bollen redan när han jobbade för Läkare utan gränser.
Kerstins två ombud som hon har med sig är Eckbert Wesselink, som är författare till Ekos-rapporten Unpaid Death, och Phil Clark, som är chef för danska Läkare utan gränser och Sudanexpert.
Och Eckbert, han var ju där för att prata. Så då ställde han sig upp och pratade och alla aktieägarna buade. Och jag blev upprörd, för jag kan bli väldigt upprörd, för det är ju därför jag håller på med det här, för jag faktiskt blir upprörd. Och jag tyckte det var så hemskt att alla buade åt honom.
När det var dags för övriga frågor så kallade hon till sig mikrofonen och då ställde sin fråga till Ian Lundin som satt på podiet.
Så att jag blev lacka ur lite grann där och begärde att få mikrofonen. Och då berättade jag att jag tyckte att det var väldigt dåligt att folk buade och de skulle veta att det fanns väldigt bra beläng för det Eckbert sa och så vidare och så vidare.
Och då skriker Ian Lundin till henne.
Det är första gången jag haft något meningsutbyte med honom och pratat med honom. Men då blev han ju arg och sa att jag skulle sluta ljuga. Då får jag ju säga att jag ljuger inte alls och så vidare och så vidare.
När hon tar alldeles för lång tid på sig till att formulera sin fråga som är mer egentligen av ett påstående som summerar hela hennes anklagelseakt i boken, då skriker Ian Lundin till publikvärden: ta mikrofonen från den galna kvinnan.
Och så kom det en stor kvinna och ställde sig framför mig och sträckte fram handen, och så tänkte jag på alla kollegorna som satt på pressläktaren och bara för att vara säker liksom, ser ni vad som händer nu liksom? Och så frågade jag damen om hon tänkte ta till våld också, kommer jag ihåg. Det tyckte jag var relevant, för hon såg väldigt stor och hotfull ut.
Kerstin Lundell blir till slut fråntagen mikrofonen och stämman fortsätter som planerat. Även om hennes kupp uppmärksammades i medierna har den ändå lite påverkan, men det har däremot förundersökningen som leder till ett åtal. Sen dess har några av de stora svenska fondbolagen sålt av sina innehav i Lundin. Men trots det är det en stor risk att en del av dina pensionspengar fortfarande är investerade i Lundin, då statliga AP-fonden har ökat sitt innehav i Lundin Petroleum, även om de har blivit kritiserade för det när det avslöjades. Men trots att Lundinföretagens aktier har blivit så populära på börsen bland småsparare och pensionsfonderna, så är Lundin fortfarande majoritetsägare och kontrollerar bolagen genom holdingbolag och stiftelser. Även om pensionsfonderna hade kunnat pressa Lundin, så är det i slutändan familjen som har den avgörande rösten om vilken väg bolaget ska gå.
Om vi tittar på hur det såg ut när Adolf Lundin dog 2006, då var familjens portfölj av bolag, många var börsnoterade, andra var inte det. Men om man tittar på ungefär uppskattat värde av de som är utanför börsen och börsvärdet på de som är på börsen, då var det ungefär 80 miljarder kronor som han hade byggt upp under en tid på kanske 40 år. Enormt byggande, men de hade också blivit så pass stora så att många institutionella placerare, det vill säga pensionsfonder, AP-fonder, förvaltare av stiftelser och liknande hade gått in väldigt starkt i de här bolagen och tagit betydande positioner. Familjens strategi har ju alltid varit att när de drar igång ett bolag, då är de ensamägare, 100%. Sen i takt med att det blir växer och växer så drar de ner sitt innehav till ungefär 30-40% av bolaget. Och jag har frågat dem vad detta är, beror på, och säger de ungefär andemeningen i budskapet är att med 30-40% av aktierna, man har nästan all makt i bolag, man kan tillsätta styrelsen som i sin tur kan välja ledning. Och samtidigt som man drar ner risken, om det visar sig att bolaget inte går bra, då har man inte förlorat 100%, man har bara förlorat sitt innehav på 30% av aktierna.
Familjen Lundin har blivit en maktfaktor och är en av Sveriges rikaste familjer, trots att de lämnat landet för länge sedan och har sitt huvudsäte i Genève. Men eftersom bolaget är registrerat i Sverige så är de också en svensk angelägenhet. Nu så står de inför ett generationsskifte när tredje generationen ska ta över och en ny patriark för familjen ska utses. Vi är tillbaka på Nämnde. Det är en stilla juliförmiddag sommaren 2017. Familjen Lundin har kommit hit årligen sedan Adolf Lundin var ett barn i slutet av 1930-talet. På den tiden hade familjen en liten sommarstuga här. Men idag har de köpt upp de flesta husen på ön. Emanuel, han är här för att intervjua Eva och Lukas. Och Lukas tre av fyra barn, Will, Adam och Harry, om den stundande generationsskiftet i Lundin-imperiet.
Det första som jag får höra när jag kommer dit är att det har varit en olycka på natten. Det har varit en vild fest bland de yngre. De har druckit för mycket alkohol antagligen. Och en av de yngsta sönerna, Lukas yngsta söner, har trillat, slagit i huvudet och mitt i natten ringt sin pappa Lukas och sagt att han måste in och bli sydd. Han tar båten, hämtar upp honom och de är snabbt inne på SÖS där han blir sydd.
Ian, han har själv två barn och hans son är involverad i bolaget. Det har varit väldigt tydligt att det är Lukas fyra söner som har visat framfötterna i bolaget och har en vilja att vilja leda imperiet in i framtiden.
När jag träffar dem så står det klart att alla de här barnen är intresserade av att spela en roll i familjebygget. De är inte helt på det klara med exakt vilken roll de ska spela, men att de vill visa framfötterna.
Mycket har förändrats från den tiden då Lukas och Ian steg in i bolaget.
Familjeimperiet är så pass mycket större att de inte bara kan stiga in, utan de har en professionellt tillsatt bolagsledning och styrelse, och de kan inte bara stiga in och förvänta sig få en roll, utan de måste själva bygga upp erfarenhet. Flera av dem har ju gjort praktik och ett av barnen har bland annat startat upp ett investmentbolag där han förvaltar en del av familjens kapital, där han går in i råvarubolag för att lära sig det den vägen. Och det är ganska givet att alla vill axla rollen för den dagen som kommer.
I den stora prästgården som är Eva Lundins hus kan man få glasverandan se ut över Stockholms skärgård.
De som har hus på Nämnda är ju Eva och Lukas. Och Ian brukar ju bo hos Eva. Och Ians barn brukar ju få husera där också. Men det är egentligen Lukas barn som är mest aktiva, och det är de som också är mest engagerade i familjens företaget. Men det står rätt klart att det är Lukas framförallt. Det är hans barn som vill ta det största ansvaret och den största rollen framåt.
Det har blivit en tradition att de två sista veckorna i juli ses familjen på Nämnde.
Så att det finns någon slags plikt som kommer av att man tillhör den här familjen, och samtidigt ett intresse av att se vad man själv kan göra och bidra med för att ta det till nästa nivå. När jag pratar med Lukas så tar han det lite med en klackspark och säger att vem vet, det kanske blir så att den här generationen förstör allt. Lite som talesättet går: det första bygger upp, den andra förvaltar och den tredje fördärvar.
Lukas och Ian Lundin har arbetat inom Lundinbolagen sedan de var 20 års åldern. pappa Adolf Lundin, han involverar även de två döttrarna Nikola och Mona. Även om det alltid varit tydligt att det är männen som styr bolagen.
Trots att det finns systrar, döttrar, så har de aldrig varit engagerade i bolagsbygget. De har aldrig haft tunga roller. De har funnits i bakgrunden och varit aktieägare, men de har aldrig haft tunga positioner på ett sätt som sönerna och killarna har haft. Detta går ju att koppla till hur Adolf Lundin själv driver sina bolag. Han har en patriarkal stil som speglar den tidsandan och den tid som han bygger bolagen på.
Nästa generations Lundin, Adolfs och Evas barnbarn, är födda på 1980- och 90-talet. Barnbarn som idag är vuxna. Och flera av dem har arbetat i familjens bolag i ett par år eller mer. Lukas barn har alltid varit imponerade av vad deras farfar skapade, och de har också sett upp till sin pappa, men den inställningen har ändrats de sista åren. De har varit besvikna på honom efter skilsmässan från deras mamma och på hans utlevande privatliv.
Här är speciellt, de var mycket, mycket imponerade av sin farfar. Farfar är hans... Han är kanske inte lika imponerad av sin far som sin farfar. Men var, när han var yngre, var han jätteimponerad av sin pappa. Mm. Men så blev han lite besviken på honom.
Solen lyser nu över prästgården på Nämnde. Förmiddagen har gått över till lunchtid. De tar båten från Evas hus till Lukas hus på ön mitt emot.
Och Lukas Lundin är snabbast ut i bryggan. Han hoppar på en jetski och drar iväg, en av hans söners.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja, som en typisk rysk oligark.
På trassen är det uppdukat till långbord.
Vi sitter och pratar om maten som ska serveras, och det har ju varit en planering som följs av att det är en kille som åker in till stan för att handla råvaror. Medan vi sitter och äter ser jag bland annat hur det lastas av kräftor. Det ska ordnas kräftskiva senare på kvällen. Och serveringspersonal från Francien sätter igång och börjar serveringen. Jag påpekar för Lukas att det är inte så himla billigt att äta på Francien. Då säger han med ett skratt att du skulle se deras fakturor i efterhand. De är inte små heller.
Varje sommar som Lundin spenderar veckorna på Nämnde har de inhyrda kockar, servitörer och sommelier från Francien, stjärnkrogen med två Michelin-stjärnor. Förrätten, den kommer in. Det är sallad med rödbetor och getos med matchande vittvin som hälls upp. Följt av panerad gösfilé med curry, även vittvin till det. Glasen fylls på snabbt av servitören. Medan lunchen serveras så passar Immanuel på att fråga lite om Lukas relationsstatus.
Vi pratar också om hans privatliv helt enkelt. Att han sedan många år tillbaks är frånskild från mamman till hans barn. Och jag är såklart nyfiken på en
miljardär i 60-årsåldern som är vältränad, välmående och på alla sätt och vis är en attraktiv ungkar för många kvinnor. Om han umgås och har någon flickvän, och säger han att han inte är en flickvän, han har flera.
Flickvänner, jag har mitt liv inte komplicerat. Jag har två nya bebisar och två olika kvinnor, så jag är inte
komplicerat. Va?
Jag har en dotter som är 5, så en dotter som är 2.
Och det blir ju någonting jag genast vill höra mer om.
Oh, med 2 olika kvinnor?
Ja.
Spännande.
Ja, spännande.
Är de här?
Nej, jag kan inte riktigt blanda ihop allting. Bara upphetsade.
Men de har varit här och hälsat på.
Ja.
Berätta mer.
Det är inte så mycket annat att berätta, ska jag nu snacka.
Nej, men hur lever man? Man har 3 hus. Ett för sig, ett för ena, ett för andra.
Ja, var en som bor i en stad och en annan som bor i en annan stad. Så.
Men de bor i Schweiz allihop?
Nej, en bor i Paris. Mm. Och en andra bor i Lissabon.
Och med bägge flickvänner har han barn som är i samma ålder. Det vill säga att det är 2 okända arvtagare.
Precis som i fallet med Stenbecksfamiljen, där det efterhand har visat sig funnits en okänd arving, finns det även i Lundinfamiljen flera okända barn som har undanhållits för medierna. Barn som också kan ärva en del av imperiet.
Och detta sätter ju allting i all helt annan dager, för att det här är ju 2 döttrar som skulle kunna aspirera på makt eller finansiellt eller på annat sätt störa den här överenskomna dynamiken som familjen har. Och detta är också någonting som jag sedan ringer upp Ian och frågar om. Hur har familjen ställt sig till det här? Ian förklarar faktiskt att Lukas har skött det hela snyggt. Han har kommit överens med barnens mamma och se till att barnen inte går lottlösa, men de ska inte ha några krav på familjen framöver.
Lunchen är klar och Emanuel, han har träffat den tredje generationen som nu verkar redo att axla ansvaret. Innan han lämnar den så frågar han Lukas Lundin om det är dags att trappa ner.
Nej.
Nej.
Det är samma.
Men du behöver inte jobba så mycket som du gjort i alla år.
Hjälptiden behövs, så jag tycker det är roligt att snacka med killarna och se saker som händer. Ska man köra?
Det gör du för att du tycker det.
Ja, så det är roligt att ha skallen gående, tycker jag, om att leta tidningar och snacka med killarna som händer. Det stimulerar mig. Mm. Om man har ingen simulation, då tror jag att man gammal och dör.
Efter att man har varit benämnde så fortsätter det gå bra för Lundin-aktien. Men våren 2020 så drabbas världen av covid-19. Pandemin, den ställer till det för de flesta. Samhällen stängs ner och ekonomin på många håll i världen skakas om. Även priset på olja påverkas. Och man kan säga att det nästintill rasar.
Mer politik i P1 morgon, men nu det som sätter så stora avtryck i vår vardag här och nu, coronapandemin förstås. Statsminister Stefan Löfven höll igår kväll ett ovanligt tal till nationen.
Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket. Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor. Nu behöver varje person förbereda sig mentalt på vad som väntar.
Men till skillnad från många andra bolag som har det tufft under pandemin är Lundinbolagen stabila. De har en välutrustad kassa för tuffa tider. Än en gång som en katt med 9 liv överkommer Lundin motgångarna och kan sitta still i båten när världsmarknaden gungar. I slutet av pandemin, när jag och Emanuel började skissa på den här podcastserien, Då börjar rykten florera att Lukas Lundin eventuellt kan ha drabbats av cancer.
Det var sommaren 2020 som Lukas fick besked om att han hade en väldigt aggressiv cancertumör i hjärnan, glioblastom.
Igen, Robert Eriksson.
Ganska ovanlig cancerform, men den är dödlig. Han var ute i skärgården och hans söner var där och de kände att det var någonting som inte stod rätt till. Pappa sluddrade och man såg på ansiktet, så att de ringde, sjukvården ringde väl 112, och jag tror att man misstänkte att det var en stroke, och helikoptern kom direkt. Lukas berättade ofta om hur imponerad han var över sjukvården, att helikoptern kom så snabbt, och han kom till Södersjukhuset och det var han också väldigt imponerad av. Han sa att han fick inte träffa så mycket läkare, men otroligt bra sjuksköterskor och väldigt effektiv behandling och så. Och det stod väldigt snabbt klart att han hade den här tumören, och sen åkte han då tillbaka till Schweiz för att påbörja behandling. Sen började med operation och sen gjorde han flera operationer och strålbehandling och cellgifter och sådär.
Trots att Lukas har en cancer med sannolikt dödlig utgång är han fast besluten att likt sin far övervinna cancern.
Det var en tuff kamp för honom också, och särskilt det sista halvåret skulle jag säga var. Men så att jag har sett både Adolf Lundin drabbas av en dödlig sjukdom och Lukas Lundin gör detsamma, men otrolig fighting spirit. Jag tror att få hade klarat att vara så positiva genom den här sjukdomen som Lukas var.
Samtidigt som Lukas kämpar mot sin cancer så drabbas familjen Lundin av en ytterligare tragedi.
Eva Lundin var ju, hon skulle fylla 88 tror jag. Hon var 87 när hon gick bort, och det var i en olycka på Mystik där hon drunknade helt enkelt. Och det hände ju på juldagen. Det hände ju faktiskt då 2021, men begravningen skedde senare på våren 2022.
Vi var väldigt goda vänner. Och de passade så, det var som ler och långhalm.
Det här är Ados lillesyster Bessan igen.
De passade så väldigt bra ihop. Eva lät Olf göra resa på sina resor, och hon sa aldrig någonting om det. Och hon trivdes ganska bra, tror jag, med att vara hemma med barnen och djuren. Och de hade det ju också tufft i början. Så det var, men hon klagade aldrig, det var inte den typen. Utan jag har ju hört så många samtal som de hade alltid. Och det var, Dolphy kallade Eva för Sunshine, och sen kallade Eva Dolphy för Sunshine. Så det var en sån varm och innerlig stämning mellan dem. Och att vara tillsammans med dem, det var som att vara från ynnest och vara i den här bubblan. Som de respekterade varandra också. Jag har aldrig hört någon tala illa om den andra. Aldrig. Utan de stöttade varandra istället. Hon blev kärnan hon var egentligen kärnan också. För Dolphy var ju borta mycket. Då blev det ju Eva som fick sköta rulliansen.
Eva var en fantastisk person. Väldigt färgstark. Extremt viktig för sammanhållningen i familjen Lundin. Och det är klart att vem som helst förstår att Adolf Lundin inte kunde vara hemma särskilt mycket när han kuskade jorden runt och letade efter gruvor och oljefält och nya möjligheter. Så det var ju Eva som var matriarken i familjen. Och den rollen blev ju ännu tydligare när Adolf gick tyvärr bort redan 2006 i leukemi vid 73 års ålder. Och då tog ju Eva helt rollen som familjens matriark med bravur. Så hon har varit väldigt, väldigt viktig. Hon har inte suttit i styrelser och liksom varit en offentlig person så kring bolagen. Men hon är en väldigt stor förklaring till den framgång som sen skulle komma för Adolf till slut.
Ja, hon var the leading family member.
A affärsmannen och vännen Bo Hjelt som du hörde i första avsnittet.
Och det var ingen snack om det. Hon har varit en bra mamma och bra för flickorna och likadant för pojkarna. Luke hade varit i kontakt med henne nästan varje dag.
Strax efter Eva gått bort så gör Lukas det offentligt att han har drabbats av cancer. Och nu trappar ner sitt engagemang i Lundinbolagen.
Dagens Industri får möjlighet att göra en sista intervju med honom när det står klart att han bara har en kort tid kvar att leva. Han genomgår fortfarande behandlingar och är helt svullen och har svårt att gå.
Du väljer ju att kliva av dina styrelseposter här nu i vår.
Ja.
Varför då?
Jag har på länge med styrelseposterna och så också är min sjukdom, så det är kanske bättre att planera sig framför.
Vad är det för sjukdom du har?
Cancertumör i huvudet som är ganska dödlig. Så man måste planera sig framtiden, tänkte jag. Så det är ingen idé att sitta på de här styra. Det är bättre att vara andra människor som är där och ta hand om. Så ja, man måste göra beslut.
Vad tror du då? Är dina söner redo? Hur kommer de gå? Kommer de skapa samma värde?
Ja, de är redo. De är duktiga och håller på med olika projekt.
Och det rör sig om veckor.
Du har haft en lång karriär. Vad har varit drivkrafterna?
Man kreerar mycket värde till aktieägare, anställa och göra stora bolag, bygga olika projekt och nya saker. Jag tror det är...
Och i den intervjun så är han fortfarande full av liv och pratar om oljepriset som han ser har potential att öka. Och familjens företag står i en stark position och han är i högsta grad engagerad men märkt av sjukdom och har svårt att ta sig fram.
Hur vill du att Lukas Lundin ska bli ihågkommen?
Ihågkommen som entreprenör. Man har byggt olika bolag och håll på med familj, söner och kollegor.
Den 26 juli 2022, efter 2 års kamp mot cancer, så dör Lukas Lundin, endast 64 år gammal.
Bertil Lundin dör i cancer. Adolf Lundin dör i cancer. Lukas Lundin dör i cancer. Det visar någonstans liksom hela... Att oavsett förmögenhet så kan man hamna där. Att det är omöjligt att ta sig därifrån helt enkelt.
Vid tanke på att både Eva och Lukas Lundin på kort tid gått bort. Och Ian står inför en stor rättegång som kan bli både lång och kostsam. Så är framtiden oviss för familjeimperiet.
Jag har ju träffat Ian Lundin många gånger. Han har alltid varit lugn och sansad och lite försiktig. Men det är nästan som att han backade ytterligare när jag träffade honom i Genève för några år sedan. Han hade nästan retirerat till en position där han var fokuserad på att ta hand om det hotell han köpte för ett antal år sedan och renoverat och namngett efter sina barns initialer. Och inte långt därefter så avgick han även ur bolagsstyrelse för att kunna fokusera på det här försvaret som han kommer ta hand om i Lundinotalet. Det här är en familj som trots de ekonomiska framgångarna är väldigt märkt av motgångar i form av cancerbesked och dödsfall och åtal som stundar som har varit väldigt utdragna.
Familjen Lundin står nu inför en svår tid, kanske deras största utmaning någonsin, nu när tredje generationen tar över. Kommer de att kunna driva Lundin-dynastin in i framtiden? Eller kommer de rasera allt som farfar Adolf en gång i tiden byggde upp och som sönner Lukas och Ian förvaltade?
Det blir ofta så att man stirrar sig på... Man tittar på Lundin och bolaget gör det och bolaget gör det. Men de tillåts ju också göra allt det här under alla år. Det finns ju etiska regler för att vara på Stockholmsbörsen eller liksom olika lister. Och det finns ju, men det är som att inget av det gäller riktigt när det kommer till Lundin.
Till sist, Martin Schibbye.
Också rapporterna från Sudan som så länge avfärdas som liksom, ja, aktivism och annat fram tills att åklagare och poliser verkligen börjar gräva i det och börjar höra vittnen och visar sig, nej, men här finns det ju så att det håller för att väcka ett åtal. Det är liksom inte bara lösa medieuppgifter, men det kunde ju ha gjorts långt tidigare. Jag var i Nürnberg för ett tag sedan, där rättegången ju hölls efter andra världskriget mot, det fanns ju en del av Nürnbergs processerna som gällde ett antal företag, IG Farben och andra då, som hade tillverkat gas. Och det kan ju låta helt absurt med sådana jämförelser, och det är inte det jag drar på något sätt mellan andra världskriget, men man måste gå tillbaks dit för att hitta ett fall där ändå ett företag är åtalade för grovt folkrättsbrott. Men det är ändå oerhört ovanligt det som sker i Stockholms tingsrätt. Det är historiskt. Att det har tillåtits gå så långt, det vilar inte bara på Lundin-koncernen, känner jag, utan det är också någonstans ett ansvar som Sverige har som land och svensk politik, att man har låtit det här liksom bolaget ha det här liksom frikortet någonstans. Att man har sett mellan fingrarna på sina egna regler och annat. Att det är lika mycket en berättelse om Sverige och alla de som har investerat i bolaget under alla år. Alltså det är ju pensionspengar, det är respekterade liksom institutioner, det är liksom det hela, det officiella Sverige har ju liksom sanktionerat den här verksamheten under alla år, en verksamhet då som nu står åtalad för att, jag menar, om de som skyldiga, så är det i fängelse i straffskalan. Det är liksom tiotusentals döda, det är 160 000 människor som har fördrivna. Det är liksom ett oerhört mänskligt lidande som man då har varit involverad i. Jag tror man också måste bredda bilden och se vad Lundin säger om Sverige, att det tvingades gå så här långt. Det blev ett stopp för det på något sätt först när det väcktes åtal i en tingsrätt. Och ja, det är något i det som skaver.
Vi har sökt Ian Lundin för att medverka i den här podcastserien. Men han har avböjt med anledning av kommande rättegången som inleds i september 2023. Du har lyssnat på det femte och sista avsnittet av Risktagarna. En podcastserie i fem delar för Nordio. Risktagarna görs av mig, Mohammed Elabet, och ekonomijournalisten Emanuel Sedia. I redaktionen finns Jens Nilsen och Thomas Reinay. Exekutiv producent för Nordio är Mark Malmström Fast. Ljuddesign och slutmix Jens Nilsen.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nordio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nordios app eller via Nordio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.